God förmiddag är det fortfarande. Eller oavsett vad du nu är som kristna, så vet ni ju att vi redan nu egentligen har evigt liv och lever i evigheten. Så vi behöver egentligen inte lägga så stor vikt på vilken tid på dagen det är. Men vi ska be att Herren välsignar sitt ord, förkunnelsen av det, och att vi får tillämpa det i våra liv, att våra hjärtan blir välsignade av det som sägs. Herre, vi kommer än en gång inför dig denna söndag, och vi lever i en värld som allt mer ter sig komplex och konstig för de flesta människor, samtidigt som vi ser en slags självrättfärdighet växa fram, och många tror att vi ändå är på rätt väg och kommer att lösa problemen som vi har och som vi ser i egen kraft. Men Jesus, vi vet att den här världen är på väg mot sitt slut, denna världsordning, denna era. Och vi vet, Jesus, att din återkomst allt mer närmar sig, och därför så ställer vi oss idag inför dig, inför ditt ansikte, och gör oss själva tillgängliga, som det står i Romarbrevet 12, 1 och 2, att vi presenterar eller frambär våra kroppar som ett levande offer. Det behövs inget mer offer, därför att du blev det fullkomliga offret, så allt vi kan göra är att ställa oss i din tjänst, att låta oss fylla, eller låta dig fylla oss med dig själv, och på det sättet gå ut och fullfölja det som du har utrustat oss att göra. Så Herre, tala till våra hjärtan. Bygg upp oss idag. Tack Jesus för dem som är nya och gamla. Alla som har kommit. Alla som är här för att lyssna. Alla som lyssnar på internet. Välsigna var och en, Herre Jesus, i ditt namn. Amen. I första Johannes 3 och verserna 1-3, vi kan läsa dem, så står det någonting fantastiskt, och är det verser som jag då och då återvänder till. Första Johannes 3 och de tre första verserna. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, till då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig liksom han är ren. Och det låter lite konstigt här att vi är redan någonting, men vi ska ändå bli någonting. Och förklaringen är egentligen ganska enkel. Det är att vi kommer inte att bli mer än vad vi redan är. Den nya skapelsen är redan fullkomlig. Men vi kommer inte att ha köttet. Vi kommer inte att ha den här världsordningen. Vi kommer inte att ha Satan och demonerna och den fallna änglavärlden som hela tiden stör oss. Och därför kommer vi att se honom så som han är. Vi kommer att reflektera hans härlighet i våra uppståndelsekroppar på ett sätt som vi inte kan förstå. Någon ringde mig i veckan och jag tog en morgonpromenad, och vi började samtala bara om naturens skönhet, och personen sa att ja, men det är så vackert, så jag hoppas att himmelen inte blir någonting mindre än det här. Och jag sa, ta det lugnt. Du behöver inte oroa dig att himmelen ska vara någonting mindre än det vi kan se här. Därför att redan i tusenårsriket som Bibeln beskriver i profeterna, så ser vi och förstår vi att även då det är samma jordklot, samma skapelse, så kommer den att reflektera Guds härlighet på ett helt annat sätt än vad vi idag ser. Och varför? Jo, därför att den här världen är lagd under förgängelse.
Romarbrevet 8 talar om detta i vers 20 och framåt. Att skapelsen väntar. Och det är som att den beskriver att den står på tårna. Liksom du vet när vi är riktigt, riktigt entusiastiska över någonting. Vi kan liksom inte bärga oss. Och hela skapelsen väntar på den dag. Då var då? Jo, Guds barn ska framträda. Jag vet inte om ni kommer ihåg för ett, ja, när det nu var något år sedan, två år sedan. Hur vi predikade om Guds barn, hur grekiskan använde två ord. Det ena ordet som är teknon, som betyder att man har blivit född. Det bara konstaterar att man är en skapelse. Men det talar ingenting om vilken typ av karaktär eller natur man har. Man bara konstaterar att bebisen är född, den har kommit in i världen. Men sen finns det ett annat ord som är huios i grekiskan, som betyder att man är mogen, man är redo att representera. Så den här teknon går till att bli huios. Vi tränas, vi uppfostras. Och det står att vi har en uppfostrare, den helige ande leder oss fram till den här mognaden. Så att en dag så kommer vi att se honom sådan han är. Och jag lovar, tänk er själva, Paulus. Ingen hade en högre uppenbarelse än Paulus. Han var uppryckt till tredje himlen, det vill säga där Gud bor. Och det står om honom att han sa att jag såg och hörde saker där som ingen människa har rätt att uttala. Det var så fantastiskt att han fick inte ens uttala de här orden i den här tidsåldern. Helt fantastiskt. Och sen skriver han själv i första Korintherbrevet 2:9 att det är inget öga sett, det är inget öra har hört, det är inget sinne har förnimt det som Gud har förberett för dem som älskar honom. Helt fantastiskt. Det är underbart. Så jag började med att säga de här tankarna, eller uttala de här tankarna, därför att vi är redan Guds barn, men vi har blivit födda på nytt, men vi kommer att bli de här mogna barnen, representanterna för Gud, för hans karaktär och hans natur. Och hela den här fallna skapelsen står på tårna och längtar efter och väntar på den dagen då det här ska skynket som täcker oss. Ni vet hur det är när man går på en mässa, så antar jag varit på många mässor och flera andra, att när det är någon ny produkt som ska lanseras och där står den och det är ett skynke över den, ingen får se den liksom, och sen helt plötsligt liksom, nu är det dags. Och det är lamporna på där och sen rycker man av skynket och där är den. Vad det nu är för någonting. En ny produkt. Och alla har väntat på det. Och det är som att den här världen, liksom att allting, bara änglarna, allting, de väntar bara på när denna nya skapelse som vi redan är ska framträda i sin fulla härlighet. Utan en kropp som är lagd under förgängelsen, synden och döden. Utan en värld som domineras av Satan och demonerna i atmosfären och projicerar till människor onda tankar och felaktiga beslut och har skapat en värld som visserligen är ordnad, men den här ordningen syftar inte till att lära känna Gud, utan tvärtom. Titta hur människor jobbar på att organisera den här världen så att den ska bli bättre. Men ändå förnekar man Gud. Och överallt, det som hände förra veckan i Norge, då någon som berättade att de hade varit på Facebook och någon hade nämnt Gud i sammanhanget och några hade blivit vansinniga och sa, bara skrivit massa svordomar och sa, blanda inte in Gud i det här. Och jag tänkte liksom, varför är människor så anti-Gud? Det är ett mysterium. Ondskans mysterium talar Bibeln om. trons mysterium talar Bibeln om. Och jag kan inte förklara, jag vill inte jämföra mig med någon annan. Jag vet inte varför jag står här idag och varför ni sitter här idag. Men en sak vet jag, det är att jag står här och ni sitter här. Och vi kan upphöja Gud, vi kan prisa honom, vi kan tacka honom. Vi kan leva för honom och vi kan be för dem som ännu inte känner honom. Vi kan be för dem som söker honom. Och jag tror och jag hoppas och jag vet i någon mån att den här typen av reaktioner som människor har är inte nödvändigtvis negativa. Därför att det tyder på att någonting händer i människors hjärtan. Likgiltighet är faktiskt värre. Ni vet hur människor, ja vad fint att du tror, liksom inga problem. Liksom. Men man är inte intresserad. Att man är liksom mot är många gånger ett tecken på att man är sökt av Gud och man kämpar med någonting. Och vi tror att Gud frälser dem som söker honom. Men jag tänkte på en sak. Hittills allt jag har sagt har inte riktigt haft med budskap att göra. Men det var bra i alla fall. Men jag vet inte, det var bara någonting som jag ville säga. Men jag tänkte på Guds kärlek. Guds kärlek. Och i en bibelöversättning så läste jag Höga visan 1:4. Höga visan, första kapitel, fjärde versen. Och i den översättningen så stod det så här. Han, det vill säga brud. Heter det brudgum eller brudgrum? Grum. Inget är. Brudgum. Okej. Jag tänker på groom tror jag. Okay. Och jag tänkte att det står så här. Att han förde mig in, bruden säger, till vinpressen för att sätta kärleken i rätt ordning inom mig. Han förde mig in till vinpressen för att sätta kärleken i rätt ordning inom mig. Och ni vet hur det är med Höga visan. Den talar om kärleken mellan en man och en kvinna. Men den talar också om Guds kärlek till Israel. Den talar också om Kristi kärlek till församlingen. Och det är en fantastisk, underbar bibelbok som vi kan lära oss så mycket av. Och det intressanta är att vi ser att när den här relationen börjar, när den uppstår, så ser vi hur bruden är ganska självisk i sin relation. Och det här är precis som oss. När vi först lär känna Gud, liksom vi tänker mycket, vad kan jag få ut av den här relationen? Och, men om ni följer utvecklingen i Höga visan så kommer ni att se att det sker en förändring hela tiden. Och det första vi kan titta på här, det är kapitel 2 och vers 16.
Höga visan måste jag säga. Vilken kapitel var det?
2. Höga visan 2 och vers 16. Då står det så här. Min vän är min och jag är hans. Där han för sin jord i bet bland liljor. Märk den här första delen av versen. Min vän är min. Hon börjar med sig själv och säger att han tillhör mig, men jag tillhör också honom. Och det är ofta så vi tänker liksom, när vi går in i en relation att vad kan jag få ut av det här? Ni vet liksom att vi är av naturen, det vill säga den fallna naturen, själviska. Men när vi föds på nytt så är vi en ny skapelse. Och den nya skapelsen är inte självisk. Därför den har 100% Guds kvalitet. Och det betyder att vi är förmögna att i den nya skapelsen älska Gud. Men den gamla människan gör det inte. Köttet gör det inte. Och vi är själviska. Och säger, han tillhör mig. Och jag tillhör honom också. Och det är lite så ibland med oss i vår relation med Gud också. Vi är entusiastiska liksom. Åh, vad kan han göra för mig? Vad kan jag få ut av den här relationen? Och fokus är mycket på vad han kan göra för oss. Och så är det ofta i alla relationer. Om det är ett äktenskap eller det är vår relation med en församling, med Kristi kropp, vad det kan vara. Att många gånger är det liksom, fokus är på oss själva. Och Gud vet detta. Det är inte liksom att vi behöver kolla på den där liksom, hur själviska de är. Och jag hör hela tiden hur människor tar, den och den är så hemsk och den är så självisk och så vidare. Men, hallå, kan vi inte tänka lite längre? Jag menar, ibland liksom, hur svårt är det inte när vi ser vår egen själviskhet? Ibland blir det jobbigt att leva med. Och det är verkligen det som den här bruden kommer fram till. Att det är jobbigt det här liksom. Och hon förändras. Och jag tänker på hur människor ibland blir sårade. Och det blir vi alla. Men om vi inte låter Gud älska oss när vi är sårade, då uppstår bitterhet. Och när vi är bittra, jag vet inte om ni har tänkt på det, men då tolkar vi alltid tillvaron genom vårt sår. Allting som kommer till mig på något sätt blir tolkat genom det här såret. Och det är en form av själviskhet. Och Gud säger att låt mig älska er. Det finns inga krav. Du är mitt barn. Du behöver inte leva upp till någonting för att förtjäna min kärlek. Du är mitt barn oavsett ditt uppförande. Det betyder inte att vi blir välsignade när vi är olydiga. Vi lever i konsekvensen av våra beslut. Men också då, också när jag är på botten, också när jag är som värst. Och någon säger, men du härdar nu liksom. Nej, jag härdar inte. Det är precis det som Guds kärlek till oss har inget att göra med vårt uppförande. Det har allt att göra med vilka vi är. Att vi har blivit hans barn. Vi har blivit födda på nytt. Vi har blivit teknon. Vi har blivit nya skapelser. Men vi är på väg att bli mogna. Hujos. Vi är på väg att bli representanter för hans rike. Där han kan mer och mer anförtro åt oss allt det som han är och har och vill ge till denna värld. Och jag tänkte på detta, hur brudgummen, som är en bild av Kristus, märker det här hos bruden. Och det är intressant att det står att han drar sig undan i kapitel 3 och vers 1. Han drog sig undan lite grann. Har ni märkt det någon gång liksom hur Gud på något sätt liksom han lämnar oss till, ni vet liksom hur vi gör någonting och vi har liksom bara bestämt oss. Vi ska göra så här. Och vi är så envisa och vi bara drar åt ett visst håll och Gud säger okej, du får gå. Du får gå i den riktningen. Jag lämnar dig aldrig, som det står i Hebreerbrevet 13. Aldrig någonsin. Det är upprepat 3 gånger till och med där. Aldrig ska jag överge dig. Men fantastiskt. Men han drog sig undan lite grann. Och det intressanta är att hon upptäcker på något sätt det här. Att hur självisk jag har varit. Hur egensinnad har jag inte varit. Hur mycket har jag inte drivit min egen linje. Jag har liksom trott att den här relationen börjar med mig. Och vad kan jag få ut av den? Men nu vänder det. Nu vänder det. Och i Höga Visans 6 kapitel och vers 2. Så ser vi något intressant. Där säger bruden. Jag är min väns och min vän är min. Där han för sin jord i bet bland liljor. Nu säger de, jag är min vän. Nu har hon vänt ordningen. Först börjar hon med sig själv. Men nu börjar hon med honom. Och säger att jag har förstått det här. Den här relationen är inte baserad på mig. Utan på honom, och det vill säga för oss, för Kristus. Att det börjar inte med oss, och vad kan Gud göra för oss? Vad kan han göra för mig? Nej, det börjar med honom. Det börjar där. Och det är fantastiskt att se att betoningen har förändrats, men det är fortfarande lite grann, om vi nu läser framöver, lite grann blandat. Det är fortfarande lite grann, okej, ja visst, jag kan också ge, men det handlar också om att få. Det finns fortfarande någon slags förväntan där som har själviska förtecken. Men hon är mycket mer medveten om honom. Och jag tänker på hur så mycket av kristenheten fokuserar på gåvorna snarare än gåvogivaren. Vad har Gud att ge? Men vem är han som ger? Om jag lär känna han som ger, ja, då faller sig gåvorna väldigt naturliga. Eller de blir väldigt naturliga. Men om jag har någonting och jag vet inte varför de är givna. Och det är det som första Korinthierbrevet handlar om egentligen. Kapitlerna 12, 13 och 14. Som talar så mycket om gåvorna. Att de strävade efter gåvorna. De var mer intresserade av gåvorna än de var av gåvogivaren. Jag säger det är fel ordning. Ibland är vi bara intresserade av vad Gud kan göra för oss. Vi är inte så intresserade av vem han är. Kärleken han har till oss. Och det blir så mycket upplevelse. Kristenheten har gått i den riktningen under de senare årtiondena. Det handlar om att uppleva Gud. Och det är inget fel. Men om jag upplever Gud i känslorna. Och känslorna inte har en grund i bibellära. Det vill säga bibeldoktriner. Då gensvarar de bara till någonting som finns i den här världen. Och upplevelsen blir väldigt kort. Och upplevelsen blir väldigt ytlig. Men om jag har sanningen. Jag har Guds ord boende i mig rikligen, som det står i Kolosserbrevet 3:16. Ja, då kan jag också ha upplevelse med Gud. Och vi tänker på kärleken som brudgummen har till bruden här. Och han drog sig undan en liten tid. Och någonting hände i hennes hjärta. Och hon bestod provet. Och lyssna nu vad hon säger i den tredje fasen. I kapitel 7 och vers 10. Jag är min väns. Och till mig står hans åtrå. Nu talar hon inte ens i termer om som att han tillhör henne. Nu säger han bara, jag tillhör honom. Det är nog. Och sen säger han att hans åtrå står till mig. Hon har kommit dit här och förstår att i sin kärlek så är han helt absorberad av det här faktum att hon är den hon är. Och det räcker för henne. Det räcker att säga, jag tillhör honom, det räcker. Jag behöver ingenting mera. Jag är fullständigt nöjd och tillfredsställd. Relationen är inte längre byggd på vad kan han göra för mig? Vad kan jag få ut av den här relationen? Det existerar inte. Hon är så tillfredsställd. Hon är så trygg och säker i den kärlek som brudgummen har för henne. Att hon säger, behövs inget mer. Och vad är det som egentligen hände i hennes hjärta? Jag tror att det var många olika saker, men en sak är att hon hade tacksamhet. I Psaltaren 116 och vers 1 så står det att jag har Herren kär, ty han hör min röst. Vi älskar Gud för vi vet att när helst vi ropar på honom så finns han där. Inte det att vi knäpper med fingrarna och får det vi vill i våra kötsliga begär. Men han finns där. Han överger oss aldrig. Och jag har honom kär. Jag kan inte, jag tänker liksom hur turbulent den här världen är. Allt mer. Det som hände förra veckan, det som har hänt i Nordafrika, Mellanöstern, under våren och sommaren fortfarande pågår överallt. Så uppstår det konflikter och uppror och oroligheter och precis som Bibeln säger att i den sista tiden ska människorna stå rådlösa vid havets strand och vågorna bara sköljer in, de slutar aldrig. Det är det ena efter det andra som händer. Naturkatastrofer, politiska konflikter, ekonomiska. Alltså USA går i konkurs på tisdag. Okej, vi kan diskutera det, men det är ganska allvarligt. USA utgör 20-25% av världsekonomin. Det kommer att sända chockvågor över världen, men det kommer förmodligen inte att bli så. Men det är en parentes. Men allt det här händer och vi kan säga okej, vi bor i den här världen. Det är en galen värld, det vet vi redan. Vi vet det. Vi vet att vi tillhör honom. Vi kan ta det lugnt. Därför att vi är i hans hand. Men den här världen vet inte om någonting annat. Och man sätter sitt hopp till den här världen. Vi måste lösa det. Vi måste lösa det. FN. Liksom vad man ropar på någonting. Vi måste liksom komma samman. Och förena oss. Och på det sättet rädda världen. Och de här ambitionerna kan vara goda. Rent mänskligt sett. Men låt oss bara tänka på de här sakerna. Att vi är tacksamma. Brudens första nivå. Liksom att wow, han tillhör mig. Och jag tillhör honom. Och det är sant att Gud tillhör oss. Jesus tillhör oss. Absolut. Och vi kan säga det. Och vi kan vara lite omogna i vår relation. Och vi kan be. Ni vet hur det är liksom, när vi har först kommit till tro. Vi ber om någonting. Liksom. Jag kommer ihåg hur Martin bad att AIK skulle vinna i fotboll. Och de gjorde det. De vände en match. Liksom. Jag vet inte. Det var helt fantastiskt. Han var jätteförvånad. Det var helt omöjligt. Liksom. Bara några minuter kvar. Allting vände. Och liksom, Gud svarade på min bön. Det var hans första bön. Jag vet inte om det finns några djurgårdar här, de kanske inte kan förstå det. Men i vilket fall så hände det. Men sedan blev våra böner annorlunda. Vi växer och det blir annorlunda. Vi kommer till ett annat steg där vi inte bara är tacksamma för att han kan göra något för oss. Men vi beundrar honom också. Vi beundrar honom också. Och jag vill läsa här Höga visan 5. Och nu vet jag att Höga visan använder ett språk som är ganska avancerat. Så jag vet att har man inte svenska som modersmål så är det säkert många ord som är svåra. Men läs det på det språk som ni kan bäst. För det är fantastiskt. Men här står det i Höga visans 5 kapitel och verserna 10-16. Min vän är strålande vit och röd. Ypperst bland 10 000. Hans huvud är som finaste guld. Hans hår är lockigt och svart som korpen. Hans ögon är som duvor vid vattenbäckar. Duvor som badar i mjölk. Insatta som ädelstenar. Hans kinder liknar väldoftande blomsterängar. Kullar av doftande kryddor. Hans läppar är som liljor. De dryper av flytande myrra. Hans händer är som ringar av guld, infattade med krysoliter. Hans kropp är ett konstverk av elfenben, täckt med safirer. Hans ben är pelar av marmor, som vilar på fotstycken av finaste guld. Att se honom är som att se Libanon. Ståtlig är han som cedrarna. Hans mun är idel sötma. Allt hos honom är ljuvligt. Sådan är min vän. Ja, sådan är min älskade, ni Jerusalems döttrar. Och jag tänkte på, liksom, vilken fantastisk beskrivning. Och det liksom, hur stor är inte Gud? Hur fantastisk är inte Gud? Det räcker med, vi tänker, vad kan han ge mig? Vad kan jag få ut av min relation med honom? Men hon har nu gått till ett stadie där hon bara är helt absorberad av hans varelse, den han är. Det handlar inte om att jag kan få något av honom. Nu handlar det bara om vem han är. Och det är dit hän Gud vill att vi också ska komma. Där vi beundrar honom så mycket. Att vi behöver inte liksom det här. Vi är nöjda, vi är glada med det som vi har. Och vi är bara intresserade av honom. Vem han är, hans karaktär och hans natur. Och men det sista steget som vi tittade på, det var den här fullkomliga kärleken. Och i första Korinthierbrevet 13 så vet ni, hela kapitlet handlar om kärleken, kärlekens lov. Och det är intressant att kärleken har inga därför eller varför eller men eller om, utan kärleken bara är. Det är så fantastiskt. Vi tror alltid liksom att Guds kärlek till oss, den är på något sätt manipulerbar. Liksom, vi kan komma till honom och fjäska lite liksom. Nu ska du väl i alla fall älska mig. Jag har ju varit riktigt duktig idag. Eller vi tror att bara för vi har gjort något riktigt illa så måste vi gömma oss därför att han älskar oss inte längre. Men hans kärlek är konstant. Och den är bestämd inom honom. Den förändras inte från dag till dag, från situation till situation. Han älskar oss med en evig kärlek. Och med den kärleken i Jeremia 31:3 som han drar oss. Och det står att det är med kärlekens band som han drar oss tillbaks. Det är Guds godhet som för oss till omvändelse, står det i Romarbrevet 2:4. Och jag läste om en kvinna som kämpade mycket med det här i sitt liv. Så hon trodde på Gud, hon trodde på Bibeln, men hon kunde inte tro och förstå att Gud älskade henne. För hon sa, det finns ingenting i mig som är älskvärt eller älskbart. Gud tillät i hennes liv att hon fick ett handikappat eller utvecklingsstört barn. Och hon hade en sån kärlek till det här barnet så det var helt ofattbart. Och då började Gud att tala till henne. Hon sa att finns det någonting som det här barnet kan prestera, göra för att du ska älska det? Eller älskar du det på grund av sin hjälplöshet? Och då förstod hon att det är precis så som Gud ser oss. Vi är födda in i en värld av synd. Med en syndanatur. Det finns ingenting som skulle kunna imponera på Gud. Men det står att medan vi ännu var syndare dog Kristus för oss. Det står inte att när vi hade skärpt oss tillräckligt mycket så att vi förtjänade hans kärlek, då dog han för oss. Nej, det står medan vi ännu var syndare dog han för oss. Det är Romarbrevets 5 kapitel. Nästan i sin helhet, men speciellt verserna 5-10. Och fantastiska ord. Fantastiska ord som vi kan gömma i våra hjärtan. Och liksom, hur hjälplösa, vad är det vi förmår att göra som skulle imponera på universums skapare? Han som med ett endaste ord skapade hela detta universum. Han uttalade ett ord och det blev till. Vi hörde pastor Ken för ett par veckor sedan berätta om hur fantastiskt detta universum är, hur stort det är. Där finns Gud. Och det är lätt att tappa bort honom och säga han finns där ute någonstans. Men Bibeln säger att han bor i oss. Jesaja skriver om det. Att han bor i himlen. Och han är över hela sin skapelse. Men samtidigt bor han i den som har en ödmjuk och förkrossad ande. Och vem har det? Bara Gud vet. Men varje gång vi möts tillsammans, varje gång vi öppnar skriften, så kan den helige ande fostra oss. Han kan leda oss, bygga upp oss, föra oss till mognad. Vi är hans barn, oavsett vad, därför vi har fötts in i hans rike genom hans ord. Ni är redan rena, säger han till lärjungarna i Johannes 15, vers 3, på grund av det ord jag har uttalat. Men sen vet ni också att han tvättade deras fötter, och det talar om hur vi blir smutsiga på vandringen, eller genom vandringen i det här livet. Men jag säger bara wow, det här är fantastiskt. Och vi mognar till i vår tro. Skapelsen väntar. Och vi ser bara liksom hur skapelsen på något sätt våndas. Människor mår inte bra. Människor frågar, vad är det för någonting? Expressen, Aftonbladet, Sveriges Television. TVn står på i all evighet. Liksom, jag jobbar, ni vet, jag har ett extra jobb där. Och liksom, ibland TVn står på. Och det är hela tiden liksom nyheter och nyheter och nyheter. Men så här, hur många gånger vill du titta på nyheterna? Hur många gånger behöver du höra att det mördas och krigas och liksom händer saker i den här världen? Och man är bara, man vet inte vad man ska göra. Man vet inte vad man ska göra. Ja, det gäller att vara positiv. Jag vet inte om det räcker, tyvärr. Tro på Jesus istället. Och jag tänker ju bara wow. Men hela skapelsen väntar på uppenbarelsen av honom. Hela skapelsen väntar på uppenbarelsen av Guds söner och döttrar som har blivit mogna och som ska framträda i all härlighet, avtäckas från denna gigantiska mässa, mycket större än Älvsjömässan. Hela skapelsen sitter där. Änglarna, människorna, allt skapat väntar på att Gud ska uppenbara vad han har gjort syndiga människor till. Han har frälst dem av nåd. Han har låtit sin egen ande bo i dem. Han har tillräknat dem sin egen rättfärdighet. Och nu ska det ske. Och världen står på tå för att vänta. Och vi lever i denna tid, i denna generation. Kanske det är vi som får se det. Vet inte. Men underbart. Och vi tackar Gud att vi får växa i den här relationen. Där vi kanske är lite själviska i början. Eller mycket själviska förresten. Men allt eftersom så visar han. Och han för in saker och ting i vårt liv. Vi väntar på det här. Och han för oss framåt till mognad. Amen.
Tack så mycket.